Guds frid och välkommen att vara med här och lyssna idag. Jag heter Gertrud Johansson och den här dagen vill jag fortsätta att läsa i den bok som vi har läst nu ett antal gånger. Vi har kommit fram till kapitel 5 i boken som heter Vägen till lärjungaskap utav B.H. Clendenen. Kapitel 5 har som rubrik Den övertygade lärjungen. Övertygade lärjungar är män och kvinnor som inte har det ringaste tvivel i sina hjärtan och sinnen om att de är på rätt väg. Här är vägen. Gå på den. De är övertygade om att Bibeln är Guds ord. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. De lever med ordet och det är deras rättesnöre i livet. Det styr deras tillvaro. Jesus vandrade i anden och leddes av Guds ord under hela sitt liv. Även när han dog står det att det var för att skriften skulle uppfyllas. Han var ledd av Guds ord i varje steg han tog, i varje ord han sa och i varje andetag. Han levde alltid i enlighet med sin övertygelse. Vi lever i en tid när församlingen i stort sett har tappat sin fasta övertygelse. Kristna tar lätt på synden. I den lilla stad i Texas där jag växte upp rådde en högre moralisk standard än i en genomsnittlig pingstförsamling. Du känner igen sant andliga personer på det mått av fruktan de känner när du nämner ordet världen. Bibeln säger världen är Guds fiende. Om du är världens vän är du Guds fiende. Något av det mest skrämmande med församlingen idag är att världen hittar inget i oss som är värt att förfölja oss för. Vi har blivit så lika världen att ingen blir överbevisad om synd. Det fel som den förlorade sonen gjorde när han hade gjort slut på allt han ägde var att istället för att gå tillbaka till altaret knackade han på hos en hedning och bad om hjälp. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. En av judarnas fasta övertygelser är att de inte ska äta svinkött. Egentligen sa hedningen till den judiske pojken, jag ska hjälpa dig men du måste leva som jag lever. Världsmänniskan gjorde fullkomligt klart att han inte ville känna sig hämmad av att ha en jude i närheten. Den stora pingstväckelsen som föddes på Azusa Street gjorde likadant som den förlorade sonen. Istället för att komma tillbaka till altaret så lånade den världens reklamtrick för att få församlingen att växa. Och nu ser man ingen skillnad på församlingen och världen längre. Det finns inte längre någon fast övertygelse i Jesu Kristi församling. En av de största orsakerna till att övertygelsen saknas är att det som predikas inte överbevisar om synd. Det talas väldigt lite om att ångra sin synd. Om man ska predika ånger och omvändelse i en kristen församling behöver predikanten vara tydlig när han talar om vad synd innebär. En syndare kan aldrig ställa till rätta eller bekänna allt galet som han har gjort. När en syndare ångrar sig ber han, Gud var nådig mot mig syndare. Men det är något annat när en pånyttfödd troende gör bättring. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Den bekännelsen innehåller också tanken att man ska göra upp och ställa till rätta. Om en kristen kommer till altaret för att be och där erinrar sig att det finns något ouppgjort mellan honom och en broder, så måste han först gå till den brodern och försona sig med honom. Sedan kan han komma tillbaka till altaret och be till Gud. Om han har stulit något eller har försummat att betala en skuld, måste den troende göra upp detta för att vinna Guds välbehag. Du kanske inte har möjlighet att betala allt på en gång, men du behöver anstränga dig att få tag på den person du är skyldig något och berätta att du är kristen och att du är ledsen att du inte betalade medan du hade råd om du inte kan få tillfälle att tala med personen, skriv ett brev. Det är detta som evangeliet innebär för den kristne. När predikanten reser sig och predikar ånger och att göra upp inför Gud, blir följden att åhörarna blir överbevisade om synd. Om en människa försummar att ge tionde en tid, så kommer Guds ord att överbevisa honom om synd. För att ersätta det försummade bör han betala den summa som uteblivit samt lägga till 20% till slutsumman. Så lever en övertygad lärjunge. Han förstår att han måste leva efter Guds ord. Bibeln säger, människor borde alltid be. En lärjunge lyder detta bud. Bibeln säger, låt oss inte överge våra egna sammankomster. En lärjunge är starkt övertygad om att det är viktigt att vara trofast mot Guds hus. Om du är en sann Herrens lärjunge kommer du att ha en längtan efter att vara tillsammans med andra kristna. En övertygad man eller kvinna vandrar och lever så som Jesus säger att de ska vandra och leva. Lev värdigt den kallelse ni har fått. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Ordet att skämmas har här en annan mening än den vi vanligen associerar med det ordet. Paulus säger egentligen att han aldrig tycker det är genant att predika evangeliet oavsett plats och situation. Paulus vet att evangeliet är Guds kraft som kan förvandla vilken situation en människa eller ett land än är i. Lärjungen är en övertygad människa som lever av evangeliet och aldrig skäms för det. Lärjungen behöver bli helt övertygad om att Kristi evangelium är världens hopp. Han måste veta att när församlingen verkligen fungerar som Kristi kropp kommer varje sjukdom att helas. Därför är alla tjänster, apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare, givna för att fullkomna Kristi kropp. Varje gåva som används ska vara en uppenbarelse av Kristus. Den sanne lärjungen vet att församlingen är Kristus och när den förs in i sin sanna position kommer den att fungera som Kristus. Sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Vi har alla varit med om att lyssna på predikanter som inte trott på sin egen predikan. De predikar för egen vinnings skull. De hittar en tanke eller ett koncept som säljer bra och använder sig av denna sanning för att tjäna pengar. Det är inte sanna lärjungar, övertygade om evangeliets sanning. De bor på en läkarmottagning men påstår att Gud helar. Om jag predikar om gudomligt helande som Kristi lärjunge så behöver jag också leva i det. Jag menar inte att alla måste tro på samma sätt, men ingen kommer att tro på det som predikas om de inte först ser att predikanten tror på det. En övertygad lärjunge är en person som är absolut säker på att det är Gud själv som han möter när han läser Bibeln. Med den inställningen kommer han aldrig att tveka när det gäller att råda människor, oavsett hur svår deras situation är, att söka lösningen i Guds ord. Alla människor är skapade av Gud. Även om människan föll och blev djävulens barn är hon ändå från början skapad av Gud, den allsmäktige. Därför är alla våra problem av teologisk karaktär och vart och ett finner sitt svar i Gud. Världen säger, så enkelt kan det inte vara. Sanningen är att de själva har krånglat till det. En gång var jag vigselförrättare och på mottagningen efteråt så kom det en dam fram till mig. Hon var professor vid ett av de stora universiteten i Houston. Detta var mitt under Vietnamkriget och hon frågade, pastorn, vad tror ni är lösningen på Vietnamproblemet? Utan att tveka svarade jag, Jesus. Hon fick en mycket märkligt ansiktsuttryck och svarade, Jesus. Hur kan Jesus vara lösningen på ett krig? Jag förklarade, han är svaret på allt i livet. Om Mr. Johnson, som var president vid den tiden, skulle stänga in sig i ovala rummet och tala med Jesus om Vietnam, så skulle han finna en lösning. Då frågade hon mig om jag var fundamentalist. Jag svarade att det berodde på hur hon definierade termen. Jag är emot rasism, men om ni menar en bokstavstroende som tror att varje ord i Bibeln kommer från Gud, så står ni just nu och tittar på en inbiten fundamentalist. Hon såg på mig och sa hånfullt: jag antar att ni tror på Bibelns berättelse om de tre männen i den brinnande ugnen. Nej, svarade jag, den tror jag inte på. Den vet jag är sann. Hur kan ni veta det? Frågade hon. Jag svarade: minns ni att det var en fjärde man med dem i elden? Och kungen tyckte att han såg ut som en människoson. Den människoson som var där i elden bor nu i mitt hjärta. Och varje gång jag läser den där berättelsen så säger han till mig: ja visst, min son, precis så var det. Sedan hade jag inga mer bekymmer med den professorn. Nu för tiden ser man inte ljust på tillvaron. Fler tonåringar begår självmord än någonsin förut. Misstänksamheten frodas. Människor tvivlar på vårt regeringsform. Kristna tvivlar på Gud. Hustrur litar inte på sina män och männen inte på sina hustrur. Det är en trolöshetens tid. Den icke-troende gynnas i domstolen, ont kallas för gott och det goda för ont. Människor och nationer känner fruktan. Vi behöver någon som med övertygelse kan stå i predikstolen varje söndag och säga: så säger Herren. Vi behöver inte predikanter som talar om sina egna tankar. Predikanten behöver kunna säga: här är vägen, vandra på den. Vi behöver människor med en fast tro i denna trolöshetens tidsålder. Finns det något hopp? Det är den fråga som ställs idag. Vi, församlingen, har allt som behövs för att kunna ge ett hopp. Vi har löftet, vi har offret, vi har Bibeln som berättar för oss hur världen ska kunna bli återlöst. Varför har inte detta skett? Detta är den mest påträngande frågan som församlingen ställs inför idag. Varför är det ett sådant glapp mellan vår erfarenhet och vår teologi? Det beror på att de människor som predikar evangeliet är osäkra. Det är människor som ändrar ståndpunkt en gång i månaden. De är inte säkra på vad de står för. Vi måste ha sanningens bälte kring våra höfter så att vi kan ge svar på världens frågor med ett: så säger Herren. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Det är möjligt att vårt budskap inte kliar folk i öronen, men vi måste tala ut Guds ord i kärlek. Detta är det enda hoppet. Bibelns innehåll och anda talar entydigt om en ljus framtid. Det första intrycket som ges är ljust. Ormen kan hugga människan i hälen, men hälen svarar genast med att krossa ormens huvud. Bibeln handlar inte om djävulen, blodsutgjutelse, smärta, synd, demoner eller mörker. Allt detta finns där, men den handlar först och främst om Gud. Om du läser tillräckligt långt så kommer du att se att all synd, all smärta och alla demoner hamnar i helvetet. Och Jesus Kristus kommer att uppfylla hela universum. Det är en bok om seger. Detta måste vi vara övertygade om. Kristi namn är alltid förbundet med seger. Vi frestas att dra stora slutsatser grundade på väldigt begränsade fakta. Jag kan prata med nästan vilken pastor som helst och förstå vilket samfund han tillhör genom att höra vilka bibelord han betonar i skriften. Det står skrivet: människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. De kan inte komma ur sitt hjärntvättade begränsade tänkande. De kan inte tillåta sig att tränga in i Guds ords mer svårförståeliga delar och verkligen inse vad det är som Gud säger. Du uppmuntras aldrig att studera Guds ord så länge du är deras lärjunge. Dessa pastorer tar det halva dussin bibelord som de grundat hela sin föreställningsvärld på och bankar dem in i ditt huvud tills ditt tänkande blir begränsat. Det svåraste som finns för en människa är att tänka utanför det som hon har fått lära sig. Det är svårt för en baptist att tänka annorlunda än i enlighet med den baptistiska undervisning han har fått. Allt annat blir fel lära. Djävulen är emot tänkande människor. Han vill att du ska dra dina slutsatser utifrån ett smalt teologiskt spår. Men Gud vill att vi ska ha helheten. Bli hemmastad i Bibeln och vara övertygad om att den är den levande Gudens ord. Endast då kan vi vara hans lärjungar. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Om du, när du hör Guds ord, tar in det i ditt liv och låter det leva genom dig, så blir du en hel och fullvuxen kristen. Du kommer att kunna vandra längs helvetets rand och ha seger. Förutom lagen om framåtskridande finns också lagen om återblick och förändring. Guds handlande bestäms inte av tid eller rum. Det bestäms av den första versen i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud. Om vi klarar det problemet kommer vi inte att ha något problem med resten av Bibeln. Tillåt Gud att vara Gud och allt blir möjligt. Det står väldigt mycket i Bibeln, men jag behöver bli övertygad om att det är sant. Den Gud som skapar är också den som fullkomnar. Inte på ett poetiskt sätt, men han kan inte handla annorlunda eftersom han är den han är. Om jag är i Kristus kommer jag, om jag förblir i Kristus, en gång att vakna upp och vara lik honom. Under den kristna historien har det förekommit både torrperioder och stormiga tider. Vi behöver se helheten. Om vi lämnar detaljerna åt Gud och inte drar förhastade slutsatser, kommer han att forma, ändra och styra allt i enlighet med sin plan. En tro som är grundad på det som Gud säger är alltid lugn och optimistisk. Grundar vi oss på den levande Gudens ord eller grundar vi oss på människors ord som ständigt kan ändras? Litar vi på människor och deras lösningar eller litar vi på Guds ord? Om vi tar bort något ur Guds ord så kommer han att ta ifrån oss vår del i livets bok. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag, om någon lägger något till dessa ord ska Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Om vi står fasta på Guds ords klippa och är övertygade om att det han sagt är sant, kan vi skratta när omständigheterna förvärras. När jag var 35 år hade jag 3 stora hjärtinfarkter. Det fanns inget hopp för mig. Jag var så gott som död. Jag ville inte gå till läkare. Inte för att jag hade något emot dem, utan för att jag visste att om jag gjorde det så skulle jag dö. Jag visste att jag måste lita på Gud. Jag var ensam på ett hotellrum i 9 dagar. Hela tiden ansatt av 1000 demoner som ropade att jag skulle dö. Klockan 3 på morgonen låg jag på knä och bad vid sängen. Då sträckte Gud, den allsmäktige, ut sin hand och rörde vid min bröstkorg. Han tog tag i mitt hjärta och helade mig. Jag har varit frisk sedan dess. Min trygghet var inte grundad på en doktors eller sjuksköterskas ord, utan jag stod på Guds ords klippa. Det står mycket om grymhet och konflikter i Bibeln. På ett sätt uppenbara Bibelns berättelser lika mycket om djävulen som om Gud. Men fienden är slagen i små bitar, likt en krukmakares lerkärl, och församlingen kommer slutligen att inta universums tron och regera tillsammans med Kristus. Den ljusa framtidstro som finns i Bibeln ska också finnas i församlingen. Det finns inte något att vara sorgsen över. Vilken svårighet som än möter oss är förutbestämd att försvinna. Ena dagen satt Josef i faraos fängelsehåla och nästa dag satt han i vagnen bakom farao och bar kungens ring. Idag kanske du inte har råd att betala din hyra, men kanske vaknar du imorgon och har möjlighet att betala någon annans hyra. Nyckeln är att vara övertygad om att Bibelns ord är sant. Du kan inte bara sticka iväg och strunta i Guds ord varje gång du stöter på en svårighet. Felet med många människor är att de inte är övertygade om att Gud förmår. De ber att Gud ska hela dem, och om inget händer första dagen försöker de nästa dag hitta en annan lösning. Vi måste vara män och kvinnor som är fullt och fast övertygade om att det som Gud säger är sant. Det verkar kanske inte alltid löna sig, och många gånger blir du en dåre för världen. Men när allt är över kommer det att vara värt allting. I hoppet är vi frälsta, av hoppet får vi inspiration och i hoppet bygger vi. Det är vår uppgift att predika evangeliet. Vi har ett budskap som måste förkunnas och vi får inte dämpa det eller tona ner det. Vi måste proklamera evangeliet, och det är nödvändigt att vi förstår att liksom ordet blev kött måste det fortfarande bli kött. Det måste bli till liv. Vi behöver bli den sanning vi predikar så att de som ser och lyssnar förstår att Gud lever. Vi stannar där idag. Vi har lite kvar på det kapitlet, men det tar vi nästa vecka. Och jag tror vi har ungefär 2 program till att läsa färdigt den här boken. Må Gud välsigna dig, så hörs vi en annan gång. Vi lyssnar till sång.